en faders kärlek som spränger tid och rum och som gåva ger oss anden när vi ber honom om den. En faders kärlek vars väsen för alltid, och som Paulus uttrycker i Romarbrevet, ingenting kan skilja mig och oss från Guds kärlek, vad som än händer. Jag ska läsa evangelietexten som är tagen ur Johannes evangeliet, 16 kapitlet, verser 3-33. Och det är i avslutningen av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Den dagen, säger Jesus, kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord förklara och låta er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra att vi frågar dig om något mer. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stunden kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Mattias nämnde här förut att det var en orolig och förvirrande tid för lärjungarna. Och jag tänkte att jag skulle vilja ta med er till en plats och en tid som inte är vår, men ändå innehåller så mycket av oss själva och vår tid att vi kan identifiera oss i det som utspelar sig där. Vi befinner oss i ett rum någonstans i Jerusalem. Påskhögtiden närmar sig och gatorna är fyllda av pilgrimer från hela landet. Gatuljudet är starkt av människor som försöker hitta någonstans att bo eller för att skaffa sig det rätta offerdjuret, skramlet av kärror. Tempelplatsen trängs på människor och dofter av slaktade djur och annat kan märkas. I det här rummet som vi befinner oss i har Jesus och lärjungarna träffats för att dela en måltid med varandra så där som de brukar inför påsken. Den här gången märker ju lärjungarna att stämningen blir förtätat av allvar. Deras mästare och lärare tvättar deras fötter. Det borde väl ändå vara tvärtom. Styrkan i att tvätta varandras fötter kommer så småningom att stå klart för dem, men inte nu. De pratar med varandra om det här nya sättet att vara och diskuterar sinsemellan om hur svårt det kanske skulle komma att bli att göra de här sakerna. Snart lämnar Judas rummet för att fullfölja sitt uppdrag att förråda Jesus. Och oron sprider sig i gruppen. Ingen vet vad som väntar, även om någon kanske börjar ana vart det är på väg. Jesus, han känner av lärjungarnas förvirring och oro. Vad ska nu hända med vår älskade Jesus? Med oss? Blir vi lämnade nu? Hur ska vi klara oss själva? Och hur ska livet nu kunna gå vidare? De var förtvivlade. Ovissheten ligger som en dimma i rummet. Jesus håller här sitt avskedstal till lärjungarna i det här rummet. Och när han har bett för dem så kommer de alla att gå till den trädgård där Jesus fängslas för att sedan förhöras och korsfästas. Att ta avsked, alltså att lämna något för något annat. För Jesus betyder det att han skulle lämna kvar sina lärjungar på jorden, medan han själv genom lidande och död uppstå och gå till sin fader. För lärjungarna betydde avskedet att de gick en oviss framtid till mötes. Och Jesu tal om frid och glädje i den stunden var nog ganska svårt att ta till sig. Vad händer i oss när vi måste ta avsked av något som är viktigt för oss? Eller ta avsked av någon som vi älskar, en nära vän, ett barn, en man eller en hustru? Vad händer i oss? Känslor av saknad, förvirring och sorg, ångest, Gud griper ju tag i oss. Att leva i ovisshet om morgondagen när livet plötsligt ställs till ända. När det som varit tryggt förändras till det motsatta. Där kaos i det inre till och med kan förtära livslusten. De flesta av oss har på något sätt kommit i kontakt med de här känslorna. Det kan ju vara riktigt svårt att för oss att riktigt ta in lärjungarnas turbulenta tid där de befann sig. Eftersom vi ser händelserna i ljuset av det som hände sen. Vi vet att påskmorgonen, vad den innebar. Vi vet att Kristus uppstod. Och vi vet att fastän han lämnade lärjungarna för att gå tillbaka till fadern så blev de inte lämnade ensamma. Utan fick fortsatt hjälp av Gud. Och vi vet att anden, hjälparen, kom. Vi har ju så att säga facit i hand. Vi vet allt det där. Och ändå kan deras känslor inför framtiden vara våra. Vi kan ju också känna ovisshet och rädsla. Vi kan känna förvirring och oro. Trots att vi egentligen vet. Och på samma sätt som budskapet kom till de första kristna en gång kan det komma till oss. Var inte rädda och tappa inte modet. Var inte oroliga. Ni är inte övergivna. Hjälparen kommer. Jesus ingjuter hopp och mod hos lärjungarna. Var inte rädda. De fick ju vara med om mycket dramatiska saker de här dagarna. Men de skulle inte bli övergivna och inte bli lämnade ensamma. Och de lärjungarna fick ju se med egna ögon och förstå med sina sinnen att Jesus verkligen hade besegrat döden. Och dessutom var några av dem tillsammans med Jesus när han som människa togs upp till himlen för att sitta vid faderns högra sida. En människa som sitter på faderns högra sida. Han sitter där nu också. Himlens port är öppen för mänskligheten. Jesus lämnar inte sin mänsklighet kvar här på jorden. Därför är himlen också öppen för oss. Fadern har gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus, säger Paulus i Efesierbrevet. Där finns en plats för oss. Därför kunde lärjungarna i bön och glädje vänta på hjälparen som skulle komma. Därför kan också vi be i väntan och förväntan på anden som i Jesus ger oss kraft att möta morgondagen, att möta framtiden i det som synes oroligt. Hela det här avskedstalet, det är kapitel 14-17, handlar väldigt mycket om relationen mellan och gemenskapen mellan Jesus och Fadern. Jesus inpräntar ordentligt deras närhet till varandra. Det går liksom ut på det. Det här talet går ut på det väldigt mycket. Närheten mellan Jesus och Fadern. Och det handlar också om gemenskapen mellan lärjungarna och Fadern. Där de ska få stå i direkt kontakt med Fadern genom bön i Jesu namn. Med hjälp av anden. Anden gör det möjligt att be Jesu namn, att få Jesu frid. Det finns en speciell kraft i Jesu namn, och det var ju då på den tiden för lärjungarna någonting nytt de fick lära sig. För man hade inte bett i Jesu namn förut. Och det var att be Jesu namn är vi väldigt vana vid. Det är det vi gör när vi ber till Fadern. Då ber vi Jesu namn. Jesus, han förutsätter lärjungarnas rädsla när han blir fängslad och korsfäst och ska dö. Nu tror ni, säger Jesus, den stunden kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en till sitt håll. Men jag är inte ensam eftersom Fadern är med mig. Den förändring som var på gång blev för mycket för lärjungarna. De orkade ju inte stå emot omgivningens tryck i sin sorg och förtvivlan. När Jesus sen gav dem nytt hopp efter uppståndelsen så växte sig ju glädjen starkare. Och när Jesus lämnade jorden för himlen, då fick ju bönen i Jesu namn ny betydelse. Bönen till Fadern om att ge dem anden. I vår text så möter människan det gudomliga, Faderns kärlek. Människan ges möjlighet att trots sina fel och brister, sina svårigheter i livet på jorden, sina rädslor, så får människan möjlighet att ha tillgång till Jesu frid och att aldrig vara ensam. Och det här gäller ju inte bara oss som individer, var och en, vi som sitter här och är här, utan hela kyrkan gäller ju det här för. Så liksom lärjungarna får vi leva i väntan och förväntan på den största av alla gåvor, väntan på anden. Jesus, han sa, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Be, och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Be om anden, och ni ska få anden, så blir er glädje fullkomlig. Anden är den största gåvan av alla. Och vi vet att pingsten fullbordar påsken. Jesu lidande och död och uppståndelse får betydelse i våra liv när vi har anden med oss. Allt hör ihop. Påsken och pingsten. En rysk eremit. Ett krångligt namn har han, så jag bryr mig inte om att säga det. Men en rysk eremit har sagt någonting som jag tycker är väldigt vackert. Någonting inte bara vackert utan verkligen någonting att ta till sig. Han säger så här, att be om andlig förnyelse, det är att vänta i stillhet, att vänta i innerlig bön. Vänta. På vad? Hur länge ska vi vänta? Lärjungarna visste inte riktigt. Men deras grundton i deras väntan var glädje. Hur har vi kunnat förutse, om vi jämför med oss själva, vad som har blivit våra liv? Vi kan ju inte veta det i förtid, naturligtvis inte. I efterhand så är det ju lättare att se Guds handlande eller ingripande i det vi varit med om. Det som är våra liv har blivit våra liv och är våra liv nu. Men förutse kan vi inte. Det finns en spänning mellan det väntade och det oväntade. Har vi en förbestämd föreställning om hur Gud ger sig till känna? Risken finns ju att hans besök går oss förbi. Anden är den oväntade gästen. När vi minst anar det, när man gör någonting vanligt, så kan det ju ske plötsligt att anden kommer. Som när lärjungarna väntade i bön till fadern om att sända anden, då hände det plötsligt för dem. De visste ingenting i förväg när och riktigt vad som skulle hända. Anden är den oväntade gästen och han kommer när vi minst anade. Och det här gäller ju vid varje nytt besök av Gud i våra liv. Att be om anden är att förbereda sig. Be för det oväntade, för det oförutsägbara. Och när lärjungarna bad i glädje och förväntan, drog en gudsvind igenom salen då. Och samma gudsvind blåser idag, nu. Låt söndagen före pingst, vilket är idag, bli en stilla väntan på anden. Be fadern, och jag citerar, att vidga våra hjärtan för anden. Och be fadern, som Lina Sandell uttrycker det: Herre, Herre, öppna blott mitt öga för de skatter jag dock verkligt har. Till sist så vill jag skicka med er Jesu ord från sitt avskedstal, från vers 33. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Amen.